Under vårt ashram i år så håller jag för min del på att undervisa lite granna över det här ordet att genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Nu ikväll ska jag ta upp en alldeles speciell aspekt av det här med stillhet och förtröstan. Jag vill tala lite grann om utbrändhet. Det är ju ett ganska modernt ord. Utbrändhet. Jag vet inte hur ni har det i Finland, men i Sverige är det så att många pastorer lämnar sina tjänster. Många kristna, frivilliga, känner sig mer eller mindre uttröttade av sin kallelse och sin tjänst. Många är utbrända. Och jag tänkte att vi något skulle bekanta oss med vad skriften kan ha att säga oss i detta ämne. Att bli utbränd, kan man bli det? Först måste vi läsa lite om elden. Guds eld. Och då är det ju lämpligt att man börjar i Apostlagärningarnas andra kapitel förstås. Apostlagärningarna 2. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Här kom elden över lärjungarna. Och sedan var deras liv inte sig likt. Redan tidigare hade ju Johannes Döparen talat om det här. Om vi tittar i Matteus 3 kapitel och läser den 11 versen där, så säger Johannes: jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Nu läser vi ofta det här som om helig ande och eld var samma sak. Och det är klart, det är det. Men på ett vis tror jag att elden symboliserar något särskilt. Och för att vi ska se det där så ska vi gå till Gamla testamentet. Vi går till andra krönikeboken. Det 7 kapitlet. Och då möter vi kung Salomo när han inviger templet. Och det står så här: när Salomo hade avslutat sin bön kom eld ner från himmelen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Det kom eld ner från himlen och förtärde offret. Och det här är naturligtvis en gammaltestamentlig parallell till det som skedde på pingstdag. Herrens härlighet uppfyllde templet. Herrens ande uppfyllde lärjungarna. Men det kom också eld ner från himlen fördelade sig på var och en av lärjungarna, men elden föll också över altaret och förtärde offret. Vår Gud är en förtärande eld. Han ska döpa er i helig ande och eld. Och det är därför som Paulus skriver som han gör i Romarbrevets 12:e kapitel. Den här första versen som vi ofta läser tillsammans. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga tempeltjänst. Andliga gudstjänst står det, förlåt. Ny översättning. Alltså, när den helige ande uppfyller oss så är det egentligen för att lägga oss på ett offeraltare, och över det altaret faller Guds eld. Därför kan vi säga så här, att ett dop i helig ande och eld är ett dop i kraft, men också i offervilja. Ty elden och offret hör ihop. Det är ett dop till helig ande och kraft, uppståndelsekraft. Men det är också ett dop till offervilja. Och det ena kan inte skiljas från det andra, förstås. I hebreiskan så finns det en liten ordlek som inte är så lätt att se för oss svenskar som inte kan läsa fyrkantiga bokstäver baklänges. Men vi ska titta ändå hur det ser ut i svenskan. Vi ska titta i tredje Moseboks första kapitel. Tredje Mosebok 1. Hur det står om brännoffret där. Den 9:e versen. Men inälvorna och fötterna skall tvättas i vatten, och prästen skall förbränna allt sammans på altaret. Ett brännoffer, ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren. Den där välbehagliga lukten, den kommer tillbaka då och då. Paulus talar om den på många ställen, att han önskar att hans tjänst ska bli som en välbehaglig lukt för Herren. Man kan fråga, hur luktar det då? Vi ska se i Efesiebrevet 5:2, där ett sådant ställe där Paulus nämner den här vällukten. Efesiebrevet 5:2. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Bär fram era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. den helige ande utgjuts med kraft och offervilja. Och det som behagar Gud, det är att vi är villiga att offra av oss själva och att offra oss själva. En ordlek, sa jag. Ja, anden, eller ande på hebreiska, heter ruach. Och lukt är ett ord som är mycket nära besläktat med ordet ande. Det heter reyach. Det är samma ord, bara två olika avledningar. Anden utgjutes med kraft till offervilja, och när offret verkställes så stiger vällukten upp till Gud. Och det blir som en kretsgång. Ruach utgjutes och reyach stiger upp till Herren. Så nära förknippat med vart annat är andens utgjutelse och vår offervilja. Det är ett dop i helig ande och eld. Och tittar vi tillbaka i 12:e kapitlet på Romarbrevet. Så kan vi läsa 11:e och 12:e verserna där. Slappna inte i er iver. Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Att vara brinnande i anden betyder inte att vara allmänt fanatisk och gå omkring med nästan stickigt lysande ögon och göra saker hela tiden. Utan det betyder egentligen att vara uppfylld med offervilja. Vad är det som ska offras, eller rättare sagt, varför? Vad fyller offret för funktion? När våra liv offras, när vi offrar av oss själva. Ja, det sammanhänger med begreppet seger. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorad. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft, skriver Paulus. Det är första Korinthierbrevet 1:18. Här har du det igen. Korset som står för offerviljan och kraften, Guds kraft. Den som så att säga ligger oupplösligt förenad med offerviljan i våra liv. Ty det är i offerviljan som Guds kraft är verksam. Och det är till offervilja som Guds kraft vill påverka oss. Men fortfarande förstår vi inte kopplingen mellan de här två. Jesus vann en seger, säger vi med all rätt, genom att utblotta sig och bli lydig in till döden, ja, in till döden på ett kors. Alltså på det redskap som man använde för förbrytare och för avskum, så att säga. Värre kunde det inte bli. Varför är det en seger? Visst, vi har lärt oss att det är en seger. Men om vi inte begriper varför det är en seger, så kanske vi ändå spjärnar emot när Herren kommer och säger att den som vill efterfölja mig, han får ta sitt kors på sig var dag. Så må han följa mig. Ska det vara nödvändigt, säger vi. Vi hade väl för oss att det här med kristendom skulle vara väldigt bekvämt liksom, och ja, gasen i botten i största allmänhet. Ja, kraften finns där, men korset också. Varför? Jo, vi kan uttrycka det så här, att varje seger bygger på en match i två ronder. I första ronden gäller det att förlora. Så är det inte i denna värld. Utan där är det bara en rond, och där gäller det att vinna. Den som drar det längsta strået har vunnit, det är världens vishet. Den som lyckas ta makten, han har vunnit. Det är denna världens klokskap. Men i Guds rike är det annorlunda. Där är det så här, att den som förlorar för att han håller på sin rättfärdighet, han kommer att vinna. Därför att när han har förlorat, då kommer rond nummer två. Och det är Guds rond. Ty då faller Guds dom över den som vann med orättfärdiga medel. Martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde, sa redan någon av de gamla kyrkofäderna, jag minns inte vilken. Men det där visste man redan på 200-talet. Och det har varit sant ända sedan dess. Vi kan läsa till exempel om den väckelse som går fram i Etiopien. Det var ett väldigt intressant reportage i Dagen, tidningen Dagen i Sverige för ett tag sedan. Och vi kan förundra oss över, en sån väckelse. Undrar hur man bär sig åt för att få en sån. Jo, för några mansåldrar sedan, jag minns inte hur länge, i början av seklet, så var det många missionärer som åkte till Etiopien. Och de blev inte långlivade. Den ene efter den andra gav sitt liv. Och det blev så att man övervägde om man skulle sluta skicka missionärer. Det var ju ingen större vits att skicka missionärer som bara dog när de kom fram. Men det var så många som ville fara dit i alla fall. Så man tyckte det, vi kan ju inte säga nej då. Och så fortsatte man att skicka missionärer. De gav sitt liv. Jag antar att somliga blev dödade av människor, men andra dog av sjukdom. I vilket fall, de frambar sina kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Och när det finns människor som vill offra så mycket för andra, så faller Guds ande. Och det blir väckelse. Det kan ju hända att du vill ha väckelse i församlingen du tillhör. Ja, då kan jag säga dig, det är ingen stor vits med att du går och skär tänder. Det har det sällan blivit väckelse av. Men du kan ju ge ditt liv för församlingen. Hepp. Amen. Det är ett gudomligare recept. När gjorde du det sist? Och det är därför som det står så här som det gör i Romarbrevet 8. 35 till 37 verserna. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats till slaktfåren. Nej, i allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. I ska det stå, inte över. I allt detta. När då? Jo, när vi räknas till slaktfåren. Då vinner vi triumfer, hypersegrar, offerviljan och kraften, kopplade till varandra. Och du ska förstå att det är inte din offervilja och Guds kraft. Det är Guds offervilja och Guds kraft. Du får bägge som en gåva, men du måste önska dig bägge. Du kan inte bara få det ena. Och jag tror att en hel del av den svagström som vi har i västerlandet istället för Guds starkström beror på att det finns gränser för hur mycket offervilja vi önskar oss. Detta om elden. Elden står för den offervilja som Gud vill lägga in i dig och mig. Nu kan det naturligtvis inte undvikas när vi ska tala om utbrändhet att vi måste läsa om Mosebuske. Den är ju så fin. Andra Mosebok 3. De tre första verserna. Och Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro, prästen i Midjan. Och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden och att busken ändå inte blev förtärd. Då tänkte Mose: jag vill gå dit bort och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Guds eld faller så har den märkliga förmågan att brinna utan att busken, så att säga, du och jag, utan att vi brinner upp. Det är Guds eld. Men vad är då utbrändhet? Jo, det finns en mycket bra illustration till det i Gamla testamentet. Tredje Moseboks 10:e kapitel. Och då är det så här att vi möter här två av överste prästen Arons söner. De ändrade lite på gudstjänstritualet. Och det blev dem själva till skada. Vi ska se vad som hände. Vi läser från början. I första fem verserna. Men Arons söner, Nadab och Abihu, tog var sitt fyrfat och la eld i dem och strödde rökelse på dem och bar fram inför Herrens ansikte främmande eld, annan eld än den han hade gett dem befallning om. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem, så att de föll döda ned inför Herrens ansikte. Och Mose sa till Aaron: detta är vad Herren har talat och sagt. På dem som står mig nära vill jag bevisa mig helig och inför allt folket bevisa mig härlig. Och Aaron teg stilla. Och Mose kallade till sig Misael och Elsafan, Aarons farbroder Usiels söner, och sa till dem: träd fram och bär bort era släktingar från helgedomen och för dem utanför lägret. Då trädde de fram och bar bort dem i deras livklädnader utanför lägret, som Mose hade sagt. Jag tycker det låter lite märkligt att de själva brann ihjäl, men livklädnaderna var tydligen så hela så det gick att lyfta dem. Man kan undra hur det här såg ut, men vi behöver inte spekulera över det. Att bära fram främmande eld. Då inträffar något annat. Jag tror så här, att så länge vi brinner med Guds eld, då är vi som busken. Så länge våra dagar förunnas oss, så länge brinner vi utan att brinna upp. Men om vi börjar bära fram främmande eld, då är det som om det faller en eld ifrån himlen. Eller rättare sagt, när Guds eld då faller, så är vi inte längre brandskyddade så att säga, utan då börjar den gudomliga elden att bränna oss. I Sverige har vi för närvarande en väldig debatt på om helvetet finns eller inte. Har det gett eko i svensk Finland, månntro? Helvetet en missuppfattning, heter det i Sverige. Och det här är ju en urgammal tanke. Jag tror att kyrkofadern Origenes var den första. Och sedan har det dykt upp med jämna mellanrum genom hela kyrkohistorien. Man har bland annat pekat på det här bibelordet att Gud ska bli allt i alla. Ja, säger man, då kommer ju alla till himlen. Ja, om vi uttrycker det så här, att på den yttersta dagen faller Guds eld över alla. Och mer än en eld torde det inte finnas på den dagen, till det är Herrens dag. Men somliga blir ljuvligt brinnande av den elden och kommer att brinna med hög och klar låga som mosebuske. Och för de andra går det på det här sättet. Därför att när Guds kärlek faller över dem som inte vill älska Gud, vilket helvete. Men när Guds kärlek faller över dem som inget högre önskar, vilken lycka, vilken salighet. Nå, det var en parentes. Jag tror att helvetet finns. Men utbrändhet. Att bära fram främmande eld. Vi måste ju ha klart för oss, god vänner, det finns en som inte vill oss väl. Och han har en, jag ska inte säga beundransvärd, utan kanske snarare anmärkningsvärd kapacitet att få slut på alla väckelser. Hur bär han sig åt, kan vi fråga. Ja, vi tänker så här, att han står och håller emot allt vad han kan. Åh, nu får vi se till så det inte blir för mycket kraft här, och vi får se till att de inte blir för glada här i den här församlingen. Vi får försöka dämpa allting så mycket som möjligt. Vi tar fram stora vattenslangen och sprutar lite vatten på, så får vi se om vi inte kan kyla ner det. Nej, det är ingen större idé. Herrens eld går inte att släcka med vatten, kanske inte ens med en skumsläckare. Nej, det finns ett mycket bättre sätt. Han kommer och säger, det var väldigt vad det brinner här, men vi kan få det att brinna lite till. Här finns mera eld. Vi kan bära fram mera eld för Gud. Då måste han bli ännu gladare. Vi eldar på lite till. Vi eldar under pannorna. Så tror jag alla väckelser har dött. Utan undantag. Främmande eld. Ty då brinner allt sammans upp. Vi antar till exempel att vi får en andens utgjutelse. Kärleken flödar. Enheten växer. Andens frukt, du vet. Nådegåvorna kommer i rörelse. Människor förlöses, helas. Evangelisationen kommer igång. Guds folk vaknar upp. Och vi måste sprida budskap. Vad är det största hotet? Jo, överdriften. Att man går längre än den helige ande. Att man automatiskt förutsätter att det mått av kraft man för ögonblicket har fått del av alltid är mindre än vad Gud vill ge. Och att det aldrig finns någon övre gräns för vilket mått av kraft som Gud vill utgjuta. Utan att man tar varenda eld som kan plussas på som någonting som säkert kommer från Gud. Och så börjar man elda under pannorna med mänsklig eld. Vad händer då? Jo, då börjar människor bli det jag kallar för karismatiskt brännskadade. Man kanske upplever att många har blivit döpta i helig ande. Och så går man ut och så dundrar man, alla ska bli döpta i helig ande. Idag kan alla bli döpta i helig ande. Och så kör man på och kör på. Och så kanske inte alla blir det ändå. Vi vet inte varför. Och så blir det en klyvning. I ett A-lag som är döpta i helig ande. Och tittar ni på dem som inte är döpta i helig ande. Och undrar vad är det för fel på er nu då? Men kanske inte är något fel. Och det dröjer ju inte länge förstås, för man är i luven på varandra, så var den väckelsen nu. Överdriften är alltid väckelsens svåraste fiende. Och när en väckelse har dött till följd av överdrift, så är ju hela marken avbränd. Vi antar att 5 år senare kommer någon in i församlingen som inte har varit med det förut och aldrig satt sin fot där och så här. Åh, man kan bli döpt i helig ande. Tyst med dig, säger allihopa. Det där har vi hört förut. Det vill vi inte ha en gång till. Det har varit så krångligt när folk kommer och pratar om helig ande här, så att vi har kastat ut på den heliga ande och nådegåvorna alltsammans. Här håller vi oss stenhårt i ritualet och nu sitter du och håller käft. Du vet, det behövs ju ett generationsskifte innan man kan komma tillbaka med det som faktiskt ändå var väckelsens budskap. Varför? Därför att marken blev avbränd och människorna blev brännskadade. Man blev utbränd därför att det bars fram falsk eld. Vi ser ju precis detsamma hända idag. Fast idag är det inte så mycket tal om att alla ska bli döpta i helig ande för att vara något att ha. Utan idag är det ju mera detta att alla ska bli helade. Och så kommer alla de gamla vanliga problemen upp igen. Tänk att vi aldrig lär oss. Ty många blir helade. Vi tackar och prisar Gud för det. Men det står inte i vår hand att bestämma vem som ska bli det och när han ska bli det. Eller om han får vänta till den yttersta dagen för att få den, det liv och den nya kropp som Herren har förvärvat åt oss genom sin seger. Men de som får behålla sina krämpor, sin ledvärk, sin reumatism, sin tarmkatarr och sin cancer och vad det är. De grubblar och grubblar och grubblar. Vad är det för fel på mig? Ja, men det är inget fel. Men ju mer man grubblar och ältar och jobbar med det här, desto mer brännskadad blir man. Och så tror jag inte man behöver vara mycket till profet för att säga så här, att om Herren dröjer ett tag till, så kommer helande nästan att bli som ett fult ord i vissa delar av kristenheten. Och så har vi igen tappat bort det som var den heliga ande. Därför att vi bar fram falsk eld. Elden föll. Vi blev brännskadade och vill inte ha det. Den heliga ande, nej tack. Det är en typisk utbrändhetsreplik. Men du vet säkert att ordet utbrändhet och själva begreppet användes idag mycket utanför kyrkans väggar, kanske till och med ännu mera utanför. Vi talar om utbrända chefer och utbrända socialarbetare och jag vet inte allt vad som kan bli utbränt i dessa dagar. Utbrända husmödrar kanske. Har det någonting med det här att göra? Ja, lite grann tror jag det. Vi spinner vidare på detta med äkta offervilja och falsk offervilja. Så ska vi se. För då tror jag det stämmer. I Sverige har vi en massflykt ifrån socialbyråerna. Där sitter socialassistenter som har åtskilliga års studier bakom sig. Och som sedan blir satta till en omöjlig uppgift. Att rehabilitera missbrukare som har lagen på sin sida. I Sverige är det så här att socialassistenterna är skyldiga att se till att missbrukarna har tak över huvudet. Jag vet inte hur ni har det i Finland, men så är det i Sverige. Och det vet ju varenda missbrukare. Så skulle han ha lite pengar så super han först grundligt upp allt sammans. Och sen går han och sätter sig. Ja, då super han alltså också så länge så att han blir vräkt om han har någonstans att bo. Därför att han inte har betalt hyran. Han har supit upp hyran med. Sen sätter han sig på socialbyrån och så kräver han tak över huvudet. Jag är hemlös. Jag är bostadslös. Ni måste ordna något. Och det måste de alltså. Vad gör man i Göteborg? Jo, man hyr in dem på hotell. Va? Har ni hört? 500 kronor natten. I månader. Man är tvungen. Det talas inte så mycket om det här. Men det är en ganska utbredd verksamhet. Och ni förstår, man sitter ju inte länge som socialarbetare med den här sortens engagemang för missbrukare som utnyttjar ens engagemang till bristningsgränsen utan att bli utbränd. För jag menar, den helige andes offervilja driver inte människor till galenskap. Offervilja i den helige ande är inte någonting som är fullständigt befängt. Utan det är ändå något med rim och reson i. Men det här, det blir ju alltså som ett tvång att bära fram en eld som absolut inte kan ha med rättfärdighet att göra, utan man är tvungen att sitta där och vara engagerad mot sin övertygelse egentligen. Och sen är man tvungen att gå på karatekurser. Det gör alltså socialarbetarna i Sverige. De går på karatekurser. För rätt vad det är så kan det ju bli en kniv. Och då ska man ju veta hur man ska klippa till för att inte få den där kniven i magen. Det är ju inte konstigt man blir utbränd. Ett, man blir avkrävd ett i grunden falskt engagemang. Man blir avkrävd ett engagemang där all sans och vett och måtta skulle bjudit att man sa nej. Man blir avkrävd ett engagemang mot bättre vetande. Eller om du så vill mot samvetets bud, för det tror jag det handlar om. Och det kan man inte hålla på och trampa på hur länge som helst utan att bära sig åt som Arons två söner. Man bär fram eld, ja visst. Man får försöka brinna för den här frågan så länge man orkar. Men du vet, det kommer inget tillskott av äkta eld. För de här problemen skulle ändå skötas på ett annat sätt. Jag menar inte att man ska vara oengagerad för missbrukare. Men att göda deras missbruk med sitt engagemang, det är inte offervilja utan dumhet. Och det är dumhet satt i system. Närvarande socialarbetare får komma fram efteråt och säga emot mig om det är så. Det är både dyrt och meningslöst och leder ingen vart. Det bara befäster människor i arbetsskygghet och missbruk. Alltså, man kan även i andra sammanhang komma att bära fram en falsk eld och därmed bli utbränd. Till frågan om utbrändhet eller inte utbrändhet tror jag i första hand är en kvalitetsfråga. Inte detta att man har brunnit med så fantastiskt hög låga så nu small allt sammans av. Därför att om det är Herrens eld som brinner med så hög låga, då klarar sig nog busken så länge som den ska stå där. Men är det en annan eld, då försvinner busken ganska fort. Och det behöver kanske inte vara högre låga än på en cigaretttändare. Är det falsk eld så är det ändå så någonting som förtär busken. Det är en fråga om vilken eld, inte hur mycket eld. I Sverige är det många pastorer som lämnar sina tjänster. Jag vågar påstå varje gång det sker är det en tragedi. Eller nästan varje. Ty långt de allra flesta har ändå haft någon form av kallelsevisshet över sitt liv. Och att bryta upp från det man uppfattade som sin kallelse och övergå till att köra buss, vilket tycks vara det vanligaste, det är ju en katastrof egentligen. Kan vi se samma mönster här? Ja, det tror jag. Många pastorer är avkrävda ett engagemang. Och det är en väldig skillnad på att få lov att ge ett frivilligt offer. Det är en sak. Det är en helt annan sak att bli avkrävd ett offer. Ty så länge jag kan få lov att ge mitt offer frivilligt, jag får erbjuda mig, då kommer jag också att uppleva givandets glädje i mitt offrande. Men om jag offrar för att jag är så illa tvungen, för att folk inte ska prata illa om mig, eller börja gnälla om mig, eller börja motarbeta mig i församlingsstyrelser och annat. Om jag till exempel tycker så här att jag skulle hellre sitta hemma och förbereda söndagens predikan med ett ordentligt bibelstudium. Men det kan jag inte, det vågar jag inte. Därför att direktör Johansson, som är den som lägger allra mest i kollekten, han fyller 60 år idag. Och då måste jag vara där hela dagen. Det liksom kommer man inte ifrån. Ja, då blir det ju som det blir. Och sen klagar alla över att predikan var så tråkig också. Jag undrar på det. Vi läser i Apostlagärningarna 6. Ett stycke vishet som vi har stor anledning att lyssna till idag. Från början. Vid denna tid då lärjungarnas antal ständigt växte började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De 12 kallade samman alla lärjungarna och sa: "Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst." Det är så här, åtminstone i Sverige, att en pastor har ofta dåligt samvete för de stunder då han liksom bara sitter och läser Bibeln. Så tokigt har det blivit. Många andliga ledare är avkrävda så många former av engagemang att de har dåligt samvete när de gör det de är kallade för att göra. Och det dåliga samvetet kommer inte från Gud. Det vågar jag sätta en hundralapp på. Jag var för ett par år sedan på besök i en församling. Det var jag bodde då hos församlingsstyrelsens ordförande och hans hustru. Rara och förtjusande och trevliga människor. Och efter lördagskvällens sista möte så blev vi sittande vid köksbordet till långt fram på natten. Och vi samtalade om pastorn och pastorns omöjliga uppgift. Hur han avkrävs en massa engagemang som han inte har eld till, därför att han inte kallade att göra sånt. Och hur följdriktigt man sliter ner pastor efter pastor. Min tillfällige värd, församlingsstyrelsens ordförande, sa till sist: "Jag har aldrig förstått det här. Vad kan jag göra?" Jag sa till honom: "Det är din uppgift att skydda pastorn för allt det arbete och allt det engagemang som inte hör till hans kallelse. Du är hans skyddsombud." Och sen så satt vi länge och samtalade om hur det där praktiskt kunde lösas. Dagen efter var det söndag och sen åkte jag hem. Så var jag i de krokarna något år senare så där. Och till ett av mötena kom pastorn i den församlingen. Han såg så glad ut. Han sa: "Du förstår, det har blivit en sån väldig skillnad i församlingen. Ja, ungefär sedan den gången du var där." Du förstår, det började med att ordföranden i vår församling, han liksom gick ut väldigt starkt i styrelsen och sa det att nu måste vi se till så att jag bara får sköta ordets och bönens tjänst. Och jag trodde ju först inte mina öron, men det blev faktiskt så att de lösgjorde mig från en massa uppgifter och en massa engagemang. Och jag kan ägna mig, förstår, åt bibelläsning och bön och förbereda predikningar och bibelstudier. Det är underbart. I en svensk kristen tidning stod det för ett tag sedan ett reportage. Det var så att en sån här världskändis i den andliga branschen besökte Sverige. Och han hade en lång predikan som jag inte hörde och som jag inte vet någonting om. Och det jag citerar säger kanske ingenting om predikanten, men väl om tidningen som valde just det citatet att sätta på första sidan. Citat: om du ska åka bil från Aneby till Stockholm, så åk inte efter en parkerad bil. Om du ska komma någon vart i det andliga, så åk inte efter en parkerad pastor. Det har blivit skottpengar på vanliga pastorer i Sverige. Jag vet inte hur ni har det här. Pastorer som själva måste kämpa för att uppfylla alla förväntningar som inte hör till deras tjänst och som inte har någon försvarsadvokat, och som om de är frikyrkopastorer dessutom en gång i veckan måste vädja med ett rikligt offer till sin egen lön. Över dem öses det idag förakt. För att de inte är tillräckligt andliga och inte tillräckligt profetiska och inte tillräckligt, jag vet inte vad. Och nu riktar jag udden just emot dig. När fick pastorn i din församling en chans att uppfylla sin kallelse sist? När gnällde du över predikan i din församling sist? Vad har du gjort? Och hur mycket är du villig att offra för att prästerna, pastorn, pastorerna i din församling ska kunna utföra ordets och bönens tjänst? Ger vi våra förkunnare en möjlighet att bära fram äkta eld? Eller är de tvungna att bära fram så mycket falsk eld att de blir utbrända och måste hoppa av? Har vi de pastorer vi förtjänar? Jag tror det är så. Och det är en väldigt allvarlig sak det här. Vi ägnar oss åt alla möjliga privatkonflikter i församlingarna. Vi drar och sliter åt alla håll. Ibland, kanske, eller till och med oftare än vi anar, kanske vi skulle lägga ner våra privatfunderingar om vägen till väckelse och säga så här: nu har vi en ledare. Så länge han inte gör rena galenskaperna, så är det klart vi följer honom. Vi kan väl pröva det han säger och gör, och vi behöver inte alltid samtycka. Men istället för att vi ständigt håller på och drar åt öster, väster, norr och söder, så kan vi väl låta honom få ange färdriktningen tills det är uppenbart att han kör i diket. När fick pastorn i din församling en chans sist? Hur mycket bär vi alla fram äkta eld? Och hur mycket bär vi fram falsk eld? Jag stryker under igen. Det engagemang som avkrävs dig och mig blir sällan förenat med givandets glädje. Och blir därför en eld som bränner upp oss. Men den offervilja som är frivillig In i den kan Gud utgjuta sin kraft, och då brinner busken utan att brinna upp. Det här har bland annat den lilla konsekvensen att ibland när engagemang avkrävs en, så måste man nästan säga nej. Och det får man lov att göra. Man får lov att säga nej. För att kunna invänta det tillfälle då ens engagemang kan få frambäras som en frivillig offergåva. För det som avkrävs dig är inget offer. Bara det du gör av fri vilja. Det goda du gör skall icke ske av tvång utan av fri vilja, skriver Paulus till Filemon. Och det gäller också oss. Därför måste vi ibland, för att inte förbrännas av en massa falsk eld, också lära oss att säga nej när det är läge för nej. Ty ditt ja är inget värt om du är tvungen att säga det, om du aldrig får lov att säga nej. Först när du får lov att säga nej kan du säga ett ja som är den eld som inte förtär dig själv, och som du får som en gåva från himlen. Nu ska vi be till Herren. Herre, vi lyfter nu upp dem som du har satt som förkunnare just i den församling som vi tillhör. Och vi vill tänka på dem med tacksamhet i våra hjärtan, Herre. Det är väl inte alltid vi gör det, tyvärr. Herre, vi vill att du ger oss en vishet om hur dessa, våra vänner, ska kunna lösgöras till att tjäna dig, Herre, och inte människor. Hur de ska kunna lösgöras till att frambära äkta eld och inte falsk eld. Vi ber också för oss själva, Herre. Ty det kan hända att vi på olika punkter i våra liv känt oss så avkrävda ett engagemang under så lång tid att vi också känner att vi börjar bli som förkolnade ruiner. Då får vi be dig, Herre, om förmågan att säga nej. Vi får be dig, Herre, att du bygger upp det som har brunnit ner, och att du ger den äkta elden på nytt, och att du gör oss brinnande i anden. Det är ändå livets mening, att vi får brinna, att vi får ge, att vi får offra, och att vi får göra det i din kraft och med din kraft. Men Herre, vaka över oss, så att det blir rätt eld, din eld, den som till sist gör att du får äran och att vi inte brinner upp. Amen.